hittills är det 2 målvakter, 5 backar och 9 forwards under kontrakt. Traditionellt landar man in på 7 backar och 13 forwards. Vilket antal skulle du vilja starta upp säsongen på?
Nej, men det känns ganska logiskt som 13 forwards och 7 eventuellt 8 backar. Det beror lite grann på.
Ja, hur resonerar man där då? Vill man ha den här breda truppen eller vill man spara luckor till senare? Eller hur tänker du där?
Nej, men man vill ha en stabil trupp men ändå ha lite ruljans, att man har någon ung kille med också så att det inte är helt stängt.
Men hur många ytterligare spelare ska in just nu då?
Det är en svår fråga. Nej, det är inte. Jag skojar bara. Nej, men exakt antal. Vi ska in med backar. Vi ska in med en center till och eventuellt 2 forwards.
Och profileringen på dem då? Någonting du kan gå lite närmare på? Man säger, du säger 2 backar. Vad är det för typ av backar?
Men jag, du vet,
vill inte räkna in dem i fack, jag vet det. Men, nej, men är det liksom att du gärna ser att de kan ta flera roller eller vill du ha spetsegenskaper?
Ja, men jag tittar nog lite mer på både spetsegenskaper och kanske lite tvåvägsspel beroende på vilken position vi pratar om. Men det är en liten blandning.
Så du låser inte fast dig vid att men nu ska jag ha en center som kan precis det här och sen är det kört om du inte hittar den, utan du anpassar det lite grann?
Ja, på centersidan är det lite mer specifikt att han ska klara av en lite större kravbild, men annars är det lite lugnare.
Men du har ju också spelare på kontrakt. Det här är de som ska in då. Känns det som att det finns även möjlighet att du kanske byter ut spelare och så vidare? Det är alltid skrivet i sten att de här som har kontrakt, de blir kvar hela säsongen, eller hur resonerar man där?
Ingenting är skrivet i sten på så sätt, men förutsätter väl att har man ett avtal så har man ett avtal.
Om vi kollar lite grann då på forwardsidan, du var inne på lite grann då, men utöver centern då, vad tittar du på där?
Ja, forwards tittar jag på.
Du vill inte gå in och närmare där?
Nej, jag tycker inte att det finns någon större anledning egentligen, utan jag har planen som hur jag ser att laget ska se ut, och sen kommer det kunna ske lite justeringar lite i linorna beroende på hur vi kommer komponera och hur det ser ut sen efterhand, så att jag har ingen lust liksom att sätta in att han ska vara där, utan det får man upptäcka själv när vi går på is.
Tittar vi då på ligan som helhet så är det ju relativt tydligt att det är 6 klubbar med lite större resurser då än övriga. Brynäs, Djurgården, Björklöven, Södertälje, Västerås och AIK då. Hur ser strategin ut för att kunna bli bättre än de här klubbarna?
Dels så måste vi ha bra spelare. Dels så måste vi ha en bra spelidé. Och sen måste vi göra sakerna som vi gör varje dag väldigt, väldigt bra. Det är där vi kan komma ikapp kanske några av dem och göra saker och ting bättre.
Och nu ska jag ta något konkret exempel där. Vad tycker du? Vad är det som gör att vi är bättre än Djurgården eller Brynäs om du får bestämma?
Nej, men det är de här små sakerna, som att vi är redo att göra en insats varje dag vi kommer till arbetet och att vi jobbar väldigt noggrant och har en bra plan för allting vi gör under hela säsongen.
Sedan är det inte att spela budgeten allt, utan materialet ska ju förvaltas av tränare och spelartruppen själva också då. Man kommer saker som mentalitet, gruppdynamik och mentala aspekter in i det. Hur tänker ni där? Hur kan ni liksom göra det arbetet ännu bättre?
Jag tycker den viktigaste aspekten är egentligen att vi kommer samman som grupp, att vi jobbar åt samma håll mot samma mål och att vi lär känna varandra. Så det är väldigt viktigt det här med teambuilding och de bitarna, att man kan få den processen att gå smidigt och bra.
Men just teambuilding, och vad är det för dig? Att åka ut i skogen och köra något vildmarksläge, eller ska man testa på att vara brandman för en dag, eller åka ribbåt och grilla, eller liksom... Vad är det viktigaste för dig där?
Ja, men det är en komplex fråga. Man kan göra det på många olika sätt. Man kan sitta tillsammans och ta en öl när det finns tillfälle för det. Man kan vara ute i skogen som du sa, vildmark, och få se och pressas under lite annorlunda förhållanden. Då kommer ofta vissa sidor fram som man inte har sett tidigare. Sen är det att man lär känna varandra, att man vet om vems sambo och fru de har, om de har 2 eller 1 barn, och att man vet vad de heter, så att man får en förståelse för människan bakom utrustningen.
Men använder ni i ledarteamet de här tillfällena till att studera? För att det kanske är svårt att göra den typen av scouting i förväg, på att ja, men den här killen, han är bra under de här pressade lägena i gruppen och så vidare. Man kan se hur han är på isen. Men till exempel mentalt och ledarmässigt, använder ni försäsongen och de här aktiviteterna för att kartlägga ledarna i laget?
Till viss del, men oftast, eller man har hyfsat bra koll på vad det är för typ, i varje fall de som man har tagit in själv. Så att där är vi ganska klara med ungefär hur de ska användas. Sen kan det dyka upp saker under resans gång som gör att man kanske haft fel eller att man haft rätt. Så att det är både och.
Men just till exempel kaptener och så vidare då, när tycker du att det är ett bra tillfälle att utse det? Ska man vänta tills det börjar närma sig träningsmatcher och serier? Liksom? Hur ser du där på kaptenerna?
Man brukar ta ut det någon gång i mitten på träningsmatchsäsongen, om man säger så.
Och hur går den processen till då när man tar ut kaptener?
Det är ut efter diskussioner med tränarna och vad ska man säga, den känslan man har fått och vad man har sett på de saker man har gjort under försäsongen, och dels är det historik också hur de har varit i tidigare klubbar.
Men tillbaka då till laget som vi har satt. Målvaktsposten, senaste värvningen har varit lite förvånande. Det var många som kanske förväntade sig lite mer etablerat och meriterat namn, men du valde att gå med Nilo Hallonen och Ian Blomqvist. Då får du gärna berätta hur du resonerade kring målvaktsparet där.
Vi hade ett antal alternativ, både rutinerat och orutinerat. Och den här killen är ung, ja, man kan säga att han är orutinerad, men det är han ju egentligen inte. Han har varit med ganska länge ändå. Och vi tittar ju hela tiden på vad de har stått i för miljöer, vad de har haft för typ av försvarsspel, vilken hjälp har de fått, varifrån kommer avslutarna och på sådana bitar, och ta fram statistik på det, plus att vi tittar på matcherna som de har gjort. Och då föll valet på Hallonen. Vi tycker att han är en intressant spelare, han vill uppåt, han vill få fart på karriären. Han spelade ett väldigt dåligt lag försvarsmässigt sist. Så att vi ser det som en riktigt, riktigt bra målvakt med en stor uppsida också. Dels i hur han tänker och vad han vill med sin säsong.
Men hur lätt är det att scouta då en målvakt som spelar i ett, som du säger, dåligt lag? Blir det inte mer att han blir sprattelgubb och får kasta sig höger och vänster om, och det blir inte så mycket rim och reson och rytm i matcherna då kanske?
Ja, men jag tycker ändå att han jobbar väldigt rytmiskt och strukturerat i målet. Dels är han kvick också, så att det gör ju ingenting. Men sen när det dyker upp situationer som i några fall inte ska dyka upp, och det är sånt vi ska jobba med på försäsongen, så att han vet ungefär var avslutarna kommer ifrån, och då kommer han vara riktigt, riktigt bra.
Och Ian Blomqvist då, som redan fanns i föreningen, hur ser du på hans bana framöver då?
Ja, men det är ju en utvecklingsbar målvakt som vi ser potential i, och han kommer ju mogna mer och mer hela tiden, så att jag räknar med att han trycker fram bröstet och vill ta den här matchen ordentligt mot Hallonen vad det gäller att få stå.
Och du tycker om då att det finns ett öppet race, för du var inte här förra säsongen, men då var det ju ganska givet att JG var etta och Ian var med för att lära och liksom titta på.
Ja, men man ser ju, om vi tittar rent krasst, så självklart så är Hallonen etta. Han har ju definitivt större erfarenhet än vad Ian har, men däremot så tycker jag inte att man, jag tycker aldrig om att stänga någon dörr, utan det är hela tiden den som är bäst står. Sen spelar det ingen roll hur gammal man är eller vad man har varit med om tidigare.
På backsidan då, än så länge så är det ju till stora delar samma spelare som förra säsongen då. Jansson, Östman, Lindlöf och Hadobas. Flod är enda nyförvärvet hittills där. Du berättade tidigare om vad som skulle in där, men om vi tittar just på de här spelarna som är där, hur skulle du beskriva dem och se på dem?
Jag ska beskriva dem ännu? Nej, det tror jag inte att jag gör.
Nej, men jag tänker på den backbesättningen som finns där. Hur skulle du beskriva den?
Nej, men jag tycker den känns trygg, tycker jag. Det finns utvecklingspotential i många av de där gubbarna du räknar upp. Framförallt Hadabas och Östman tycker jag kan ta större kliv. Flod tycker jag har gjort kliv under sin karriär, och likadant Jimmy, vet vi vad han går för. En stabil, bra människa framförallt, och pålitlig.
Och Hadobas då, han spelar ju faktiskt VM just nu då. Hur känns det att ändå ha en VM-representant i laget, om en i Ungern då, som kanske ligger lite lägre ner rankad?
Ja, men framförallt så är det ju jättekul för Hadobas att få vara med och tävla på den miljön, och jag tror att han kommer att göra riktigt bra, och han har en ljus framtid framför sig, och vi ska jobba mycket med honom, så kommer det här att bli jättebra.
Och vad är det med just honom som du tycker sticker ut av? Vad är hans styrkor?
Nej, men jag tycker att han har ett lugn som människa, och att han blir inte orolig, utan han vill köra, han vill spela mer och han vill ta för sig där ute, men samtidigt har han en ödmjuk sida och förstår vad som krävs för att få göra det också.
På forwardsidan är det ju desto mer nytt då. Hur har du resonerat där? Dels med det du hade på pappret innan och dels som du har tagit in nytt nu?
Nej, men kort och gott egentligen så försöker jag ju bygga ett lag som kan mäta sig med de som vi vill kriga mot. Och vi vill ju kriga för att vara där uppe och slåss om att kunna gå upp. Och då måste vi göra lite förändringar som jag såg då. Och det är det jag håller på med just nu.
Du pratar mycket om att du vill ha ett lag som spelar med hög fart också. Lite mer attackhockey då. Hur kommer ni fram till den slutsatsen att vi spelar just den typen av hockey?
Ja, men vi vill spela en hockey där vi har mycket puck och att vi också vill återta pucken så fort som möjligt, och då måste man kunna röra på fötterna. Det är en förutsättning för att spela ishockey, och har man duktiga skridskåkare så kan man ligga mycket närmare motståndaren, plus att man kan utnyttja spelvändningar på ett annat sätt som jag tycker att vi ska försöka göra.
Senast du var i klubben så var du ju känd för att plocka in mycket nordamerikaner och så vidare. Nu är det ett spår som har kommit tillbaka igen då med Topping och Kemp där. Och vad har du för känsla kring att plocka in sådana spelare? Blir det liksom en liten kurva för dem att komma in i det som du är bekväm med, eller förväntar du dig att de kommer hit och kör för fullt på en gång?
Ja, men självklart, ja, de ska köra för fullt på en gång, men sen är det en liten anpassningsperiod och där får de en försäsongen till helt enkelt. Sen är det dags att börja lira helt enkelt. Sen när man håller på så jäkla länge så man vet att det kan ta lite tid, men det man måste se är att det finns där. Finns det inte där, då är det fel. Men annars så har man lite tålamod definitivt, men inte hur långt som helst.
Sen finns det också de som kanske värvar en spelare som har haft en annan roll, men att han ska få en helt ny roll i Västerås IK och utvecklas. Men hur ser du på det? Du vill helst, hur ser du på det? Ska man ha den rollen man hade innan när man kom hit?
Ja. Alltså det så funkar. Det spelar ingen roll om du tar någon från högre division eller lägre division. Det går liksom inte att ta in en spelare som aldrig har producerat och sen ska man, nej, nu ska du in i första linjen här och producera. Det funkar inte. Utan ofta så gör de samma jobb på oavsett nivå. Så tar jag en spelare från division 3 som har producerat, ja, men då kan han säkert göra det här också i rätt miljö.
En spelare som kan producera på alla möjliga nivåer är Konstantin Komarek då. Han blir ju en av Hockeyallsvenskans största, mest meriterade spelare då. På många sätt ganska osannolik värvning för en klubb som slutar nia i grundserien säsongen innan. Berätta lite grann om hur det gick till att få hit honom. Vad var det för process för att få han hit?
Nej, men jag pratar mycket med Konstantin och förklarar för honom vad vi vill göra här och vilken resa vi är inne på, och han tyckte det kändes jäkligt intressant och var inspirerad helt enkelt och ville pröva någonting nytt. Och han tyckte det kändes som en spännande utmaning som han ville vara med om.
Men blev du förvånad då att han ens svarade och visade ett intresse? För det kanske är en lite av ett långskott att gå på den typen av kalibern på spelare.
Egentligen inte, utan jag går ofta på långskott. Jag tycker det är jäkligt roligt att försöka övertala folk och förstå att det kommer bli jävligt bra här och jäkligt roligt. Så att jag hade nog blivit mer besviken om jag inte hade nappat.
Men vad har man då för, vad ska man säga, vad hade du för införsäljningstaktik till honom när du tar kontakt med honom och pratar med honom? Och hur målar du upp verksamheten här och hur försöker du få honom att lockas hit?
Nej, men jag försöker få honom att förstå hur det var i Västerås, att det är en kravfylld miljö runt omkring och att det är hängivna supportrar som vill lagets bästa och vill se framgång här, och att det är fantastiska sponsorer som ställer upp i vått och torrt och vill att det ska gå bra. Och liksom man måste gilla att vara i den här miljön om man vill tävla. Och alltså de killarna som vi har här, de ska ju vara tävlingsinriktade och känna det som en morot, inte som en belastning. Och det tror jag ingen av de här killarna som kommer hit gör, utan de ser fram emot det här.
Också ett treårsavtal där. Var det en önskemål från klubben eller Komarek? Eller hur kom ni fram till den längden?
Ja, men det var ömsesidigt. Jag ville ha med Konstantin på den här resan och den... Man vet ju hur jämnt och tufft det är, så den kanske inte går i land det första säsongen. Det kanske tar något år och då vill man ha någonting att bygga runt, och han är perfekt att bygga omkring.
Vi har inte pratat om ledarsidan. Där är du också helt ny stab. Du har ju under den korta tid du har faktiskt varit här, så har du haft ganska många tränare under dig. Pannanen var innan och sen kom Tero in, och nu har du ju Carl Helmersson och Örjan Lindmark då. Vad hade du satt för profil för det här lagbygget som var nu? För som sagt, du hade ju Pannanen och Tero innan, så det var ju två olika typer av ledare. Nu kommer Carl in. Vad för typ av ledare ville du ha?
Ja, men jag ville ha en smart kille, eller smarta ledare om man säger så, som förstår spelet och kan diskutera spelet, som kan ta det till nästa nivå och samtidigt förstå och anamma playbooken som vi håller på att jobba med just nu och komma med egna idéer och flika in och vara med och bygga den här på ett bra sätt. Så att det var viktigt för mig. Och sen att vi kan ha kontinuitet på tränarsidan, det är också önskvärt, så att vi kan bygga någonting som är hållbart över lång tid och får att fungera i alla led, skulle jag vilja säga. Både från dam, U16, BJ, AJ upp till A-laget. Då krävs det att man har ledare som också är intresserade av helheten i föreningen och inte bara ser det som ett steg för sin egen utveckling eller karriärsteg.
Vi pratade ju tidigare också om att du skulle kanske vilja se en tredje tränare i båset också. Du har ju varit inne på att det är en ekonomisk fråga. Har det utkristalliserat sig någonting där eller är det fortfarande i luften lite grann?
Ja, men det ligger fortfarande i luften, men det är ju som jag sagt att det optimala är att vara tre tränare. Dels på det sättet som jag vill att vi ska jobba, att vi ska jobba mycket med individuell utveckling på spelarna och att de ska ha sina individuella utvecklingsplaner, och då krävs det tid av tränarna. Att man kan lägga ner den energin ute på isen och lägga tiden på varje individ och utveckla dem.
Du har ju haft tre tränare i tidigare klubbar som du har arbetat i, men vad är det optimala där då? Är det en som är head coach och övergripande och en back och en forwardstränare, eller hur ser du på det upplägget?
Ja, men om man ser till ansvarsområden så är önskvärt att det finns en som har backansvaret och kanske spelet utan puck och boxplay och de bitarna. Och sen en forwardstränare som har ansvaret till största delen med spelet med puck och special teams. Och sen har headcoach som styr de här två killarna. Sen hur man fördelar upp det i båset under coachningen under matcherna, det är lite upp till headcoach. Han kanske vill coacha forwards oftast, och då kan det bli någon av de andra som blir övergripande och ger feedback till spelarna under matchens gång. Mm.
Och som sagt, skulle du kunna känna dig bekväm med att en person kanske tog special teams då? En extra resurs där också som bara kommer in och kör
powerplay-box? Nej, men det blir ju i så fall forwardstränaren. Han ska besitta den kompetensen så kan ha special teams. Men sen har han det självklart i samråd med övriga tränare.
Och lite grann om Örjan Lindmark då. Vad är hans roll i det här just nu? Vad bidrar han med då?
Nej, men han bidrar ju framförallt mycket med hur han är som människa. Han är väldigt lugn, sansad, klok och han går hem hos killarna. Det är en människa som man kan tycka om väldigt mycket. Och sen har han bra idéer och han ger sig inte heller. Han jobbar med framförallt backarna och jobbar med dem på detaljer och får det att funka. Och han tycker att han har haft bra utveckling på många av backarna i Mora framförallt.
Under många säsonger tidigare när du jobbade här så lämnade du oftast några positioner i laget till lite senare på hösten. Du sa att vi vill vänta in camperna eller NHL, AHL och allt vad det kan vara. Känner du att du hellre vill sätta laget nu om du har möjlighet, eller vill du ha den här öppningen att kunna plocka in någonting som dyker upp i slutet av sommaren?
Helst vill man ju alltid sätta laget så gott det går eller så fort som möjligt om rätt spelare finns tillgänglig och man klarar av att signa dem. Annars om man inte hittar den spelartypen som man behöver och vill ha, då blir man i stort sett tvungen att lämna en lucka lite längre.
Men om man tittar på just lagbygget nu då, behöver du, när du signar en spelare som Komarek då, det blir ju en dyr spelare helt enkelt, du får lägga mycket pengar på honom, behöver man då göra lite, offra andra spelarlöner och försöka pussla ihop det där, eller ser du liksom att det är bara så du får göra, att du får ta en dyr och en lite billigare?
Nej, självklart måste du ha en balans hela tiden i lagbygget vad det gäller de ekonomiska bitarna. Det är ju oavsett vilken nivå eller liga du spelar egentligen. Du har ju inte råd att ge alla maxlöner oavsett om det är NHL eller här. Så att man måste hitta en balans. Men vissa av posterna måste få kosta lite mer pengar för att man ska få in den rätta spetskvaliteten, och det gäller alla.
Men är det en optimal struktur då att de spelarna som är högst upp tjänar mest och de spelarna som är lite längre ner de tjänar lite mindre? Är det den optimala strukturen enligt dig?
Ja, men lite så blir det automatiskt, men sen behöver det inte vara så alltid, utan man kan ha en spelare som man tycker är värdefull på andra sätt än på isen också, som man vill ha kvar över tid, som kanske tjänar lite mer än vad man borde göra om man ser till hockeykvalitetsmässigt. Men ofta så försöker man ju lägga mer krut på de producerande spelarna, men sen utan att förta någonting för de defensiva. Men det ofta blir det den fördelningen lite grann.
Men jag kan tänka mig att det är där som den stora utmaningen finns, att topparna kommer och går, de här som är absolut bäst. För är de bra då går de ju högre upp, och är de för dåliga lämnar de ändå. Men att förlänga med de här som gör ett gott hantverk år efter år, det är väl där som den stora utmaningen är, antar jag, att hålla de siffrorna på en bra nivå.
Ja, men så är det också, så är det i alla lag liksom. Man kommer ju inför för den dagen då de killarna som man har haft kanske på en utvecklingspost blir så pass jäkla bra och tar kliv, så att man måste, antingen flyttar man upp dem i hierarkin eller också får man lov att släppa dem och ta in någon annan på den posten, för att annars så får man aldrig ihop ekonomin.
Nu har du inte fått köra en hel silly season här, men vad är de stora skillnaderna för dig om du jämför för ett år sedan när du satt i Örebro och byggde laget jämfört med när du ska bygga laget i Västerås IK? Jag förstår att pengarna är olika, men jag tänker i övrigt i arbetssättet.
I övrigt så är det ingen skillnad, tycker jag inte, utan det är i stort sett samma sak, förutom att man tittar lite grann på olika, alltså vad ska man säga, olika nivåer på spelarna. Annars är det, man söker samma typ av spelare fast på en annan nivå. Det skiljer egentligen inte så mycket.
Men de spelare som du tittar på för ett år sedan, de inser du att de här kanske jag inte riktigt kan titta på nu?
Nej, men det går ju inte. Definitivt. Liksom, där skiljer det ju mil i löneanspråk. Så att det är en omöjlighet.
Men hur är klimatet då bland sportchefer? För jag vet ju att det finns lite glirningar med att de här största klubbarna blir ju kanske lite sura när ni kommer och nyper en spelare som de har ögonen på. Hur pass mycket kontakt har man klubbar emellan när det väl blir en värvning klar och så vidare?
Vi har lite kontakt, vissa av oss. Så är det ju. Det är lite små glidningar här och där.
Men det är inte så att man blir grinig på varandra, utan man får, nej, bara inse att det är del av spelet.
Ja, det är bara roligt.
Men också hur mycket utbyte och lärdomar drar man av varandra då? För att det är ju en konkurrerande verksamhet, så jag antar att man sitter väl inte och diskuterar allt för mycket öppet med varandra. Eller är det en öppen diskussion mellan klubbarna?
Nej, det är det väl inte, utan de jobbar på sitt sätt och vi på vårat sätt, och det är mer att man har en skön jargong mot varandra, men annars vi diskuterar inte några spelare med varandra.
Men hur mycket, jag vet ju att media har tagit upp det här med upp- och nedflyttningen ganska mycket, hur mycket har det diskuterats bland sportcheferna, dels i SHL och i Hockeyallsvenskan, hur det här systemet fungerar? Har det ens varit uppe?
Mellan SHL och
Hockeyallsvenskan. Du har ju varit på andra sidan nyligen.
Ja, man tittar ju på det med skräck, kan jag säga. Man vill absolut inte hamna där i botten och behöva spela bästa sju och sen åka ur. Den är ren ångest och hemsk.
Så var SHL mer nöjda med hur det var förut, det här med att man head-to-head mötte hockeyallsvenska lagarna? Var det ett bättre upplägg när ni var i SHL?
Ja, det tror jag. Det tycker jag.
Och om du är på den här sidan då, hur tycker du nu?
Både och liksom, tack vare att SHL-lagarna som ramlar ur får ju den där fallskärmen, så de kan ju lasta in och dunka på hur mycket som helst för att gå rakt upp igen. Så att det är både och. Samtidigt så kommer man ju att möta ett lag som man har mött ett antal gånger innan man ska mötas i bästa av sju, så att man kommer alltid att veta vad man ska möta. Man kommer alltid att få en chans att förbereda sig bra inför de matcherna.
Men fördelen måste väl också vara att du behöver inte tävla med ett SHL-lag och deras nivåer direkt, utan nu blir det som sagt ett lag med fallskärm då, men om det laget inte går upp så är de ju på samma nivå. Förut har du ju hela tiden blivit tvungen att möta ett lag med SHL-budget och resurser om du ska ta dig upp.
Så det är sant, men du möter också ett SHL-lag som är otroligt stukat. Noll självförtroende, så att i det läget så tror jag inte det spelar någon roll om att de har ett lag med SHL-budget, för att de är så pass mentalt nedkörda, så att det hade på så vis är det nog en fördel. Men man kan diskutera det där hur mycket som helst och hitta för- och nackdelar, men jag tycker ändå det känns...
För det slutade ju oftast med att det laget, om de nu låg sist och hade några kronor över, tokvärvade allt som fanns i Finland och Schweiz och det var för att bara klara av att vinna fyra matcher i ett kval som man behövde göra.
Ja, vissa lag har gjort det med framgång, men samtidigt gick det nästan upp ett lag från Allsvenskan varje år ändå. Men det spelar ingen roll egentligen, utan det gäller att ha gjort saker jäkligt bra och att man kan spela sin bästa hockey när det som mest gäller.
Ja, för om vi tittar på slutspelet nu då, var det ett logiskt, eller vann rätt låt brukar man säga, men vann rätt lag det här slutspelsformatet som var nu när Modo gick upp?
Det tycker jag. Modo vann ju serien och de gick upp, så jag tycker att det varit bra Jag tycker det var rätt lag som gick upp faktiskt.
För den mekaniken som finns då internt i Hockeyallsvenskan, hur ser du på den, det här slutspelet, att det laget som vinner slutspelet tar steget upp?
Det tycker jag är bra. Jag tycker det är bra. Jag tror att det varit en, allting blev lite intressantare nu med det här med åttondel, kvart, semi och finalet. Jag tror att det bygger upp en bättre stämning och produkt runt hela Allsvenskan.
Vad har du för hälsning då till de Vik-fans, partners, supportrar och alla som tycker om Västerås IK helt enkelt, som sitter där och väntar? Kommer det någon nyförvärv eller vad händer nu? Eller vad ska de förvänta sig?
Att det kommer nyförvärv, definitivt. Och att de ska ha förväntningar. Men de ska samtidigt förstå att det är en lång serie och att vi har en resa att göra, men vi ska påbörja den och att det kommer bli en intressant säsong.